Välkommen allesammans till Visning pågår med mig, Magnus Detmar. Det är en podcast som handlar om bostäder, bostadsmarknaden framförallt här i Stockholm. Den är riktad till dig som ska köpa, sälja, förvalta eller förmedla en bostad. Idag har jag äran att sitta här med Robin Nyvall på Alicia Edelman. Välkommen!
Hej, tack snälla!
Hur är läget med dig idag?
Det är bara bra, jag är nygift så att jag är high on life.
Ja, det kan jag förstå. Det var bara några dagar sedan du gifte dig.
Ja, det stämmer. Jag gifte mig helgen så att nu är jag tillbaka till jobb och är full fart.
Ja, okej. Okay. Har mäklarkarriären förändrats sen helgen, sen man är nygift?
Det har väl inte varit stor förändring sen helgen kanske, men om vi backar sen 2 månader så har det hänt en hel del på bostadsmarknaden.
Ja, absolut. Och det ska vi prata lite om i denna podcasten så det blir en cliffhanger. Mm. Men för de som inte vet vem du är, kan du berätta lite om din bakgrund och vad du jobbar nu någonstans?
Absolut. Jag har en bakgrund i telekom där jag arbetade i många år innan jag blev rekryterad till mäklarbranschen. Jag har arbetat som mäklare nu i 3,5 år och jag började min karriär på fastighetsbyrån i Årsta. Där jag jobbade i ett halvår innan jag började på Alice Edelman. Där jag jobbat nu strax över 3 år då. Jag är 33 år gammal och tvungen att tänka, fyllde år nyligen, så 33 år gammal och precis nygift med min fru Moa.
Ja, härligt. Grattis igen får man säga där.
Tack
så 3,5 år som mäklare och vad jag förstod det som enligt vår tidigare diskussion där så säljer du över hela stan.
Mm, det stämmer. Mm. Jag säljer hela Stockholm och det jag säljer mest är väl Södermalm, Östermalm, Vasastan.
Ja. Okej, och i detta avsnittet så tänkte vi att vi riktar oss mer mot Södermalm. Mm. För att vi har inte haft så många podcaster gällande det och eftersom du säljer där så är det väldigt intressant. Har du valt de här olika stadsdelarna eller har du mest glidit in på dem?
Jag har nog mest glidit in på dem. Vasastan blir väl naturligt för att kontoret är här. Men sen bor jag ju, jag bott på Söder och bor närheten av Söder idag. Så att det tycker om Söder och priserna har ju gått upp som tusan senaste månaderna. Så att, ja, det är ett kul område att sälja på.
Mm, absolut. Och just när du har fått de olika uppdragen, för vi har förstått det som så riktar man sig in sig oftast på en marknad först och sen så tar man nästa. Mm. Vilken marknad började du på när du väl började mäkla?
Jag började i Årsta när jag var på fastighetsbyrån och det var ju väldigt begränsat, det är inte så stort område. Och när jag började på Alice Edelman så valde jag Vasastan. Väldigt naturligt, kontoret ligger här och gångavstånd till alla bostäder. Sen har det blivit ju mer jag säljer så blir det att du säljer mer och mer på fler områden och då tycker jag Södermalm är kul. Väldigt stort, det finns väldigt mycket fina bostäder och priserna senaste året har ju gått rakt uppåt.
Ja.
Så att jag ska inte säga att jag inriktat mig specifikt på just Södermalm men det blev väldigt mycket försäljningar med höga slutpriser och då rullar det sen. Då är det fler och fler som hör av sig och då blir det väldigt naturligt då.
Mm. Absolut, absolut. Men vad du sa tidigare att ja, priserna har gått upp väldigt mycket på Södermalm och sådär. Jag har hört att det säljs av innerstadsstadsdelarna så säljs det flest lägenheter på Söder.
Mm, det kan nog stämma.
Ja.
Jag har ingen statistik på det men absolut. Det är nog rätt bra. Inte volym, men vad ska jag säga. Det är rätt bra
omsättning
på just bostäder där, absolut.
Ja, ja men superbra. Och innan vi dyker in lite mer på stadsdelen så vill jag bara fråga. Alicia Edelman, det är en relativt ny byrå.
Ja.
Varför ska man välja Alicia Edelman?
Var ska jag börja någonstans? Till att börja med så tycker jag väl att vi försöker göra lite annorlunda mot många andra i branschen och när vi startade här för snart 4 år sedan så var vi ett väldigt bra gäng och vi har växt väldigt mycket sedan dess. Idag är vi en av de marknadsledande i innerstan, vilket är jätteroligt och vi är väldigt mycket duktiga mäklare. Vi är ett premiumföretag och vi är vår tjänst allt ifrån liksom fotografering till visning till marknadsföring till hur vi arbetar, hela arbetssättet gör väl att jag tycker att vi som företag sticker ut på ett annat sätt än våra branschkollegor och konkurrenter.
Ja, nice. Bra elevator pitch där.
Yes.
Och hur många jobbar här nu?
Vi är 24 anställda, om jag inte räknar fel. 24 stycken här idag.
Okej, okay. Och alla är mäklare? Eller?
Nej, vi har väldigt mycket koordinatorer. Mm. Och det gör väl att vi har en så pass hög lägsta nivå. Mm. När vi har en koordinator så hjälper de mycket till med det administrativa. Vilket gör att vi mäklare kan fokusera det vi är absolut bäst på. Förhandling, försäljning och liksom vara på kundmöten och hålla visningar. Så att... Ja. Får väldigt, väldigt mycket hjälp av vår backoffice om man får vara sån.
Mm. Ja, men superbra. Och sista frågan bara innan vi dyker in på det. Hur många lägenheter sålde du förra året?
Förra året sålde jag 128 stycken. Mm. Det var full fart.
Full fart. Två i veckan utan ledighet så att säga.
Ja, jag har inte räknat. Jo, men det blir väl 52 veckor gånger 200. Ja, men lite mer. 2,5 va?
Ja, 2,5. Ja.
Och sen lite ledigt på sommaren och lite ledigt i december. Så att ja. det var full fart. Det var ett bra år.
Det var ett bra år. Okej, okay. Härligt. Hoppas det blir bättre även detta året.
Ja,
vi får se.
Det hoppas jag också.
Ja, jättebra. Men då dyker vi in lite mer på Södermalm som marknad. Mm. Där kan inte du berätta, liksom, vad är hetast på Söder 2022?
Det finns väl många områden som är heta, men om man skulle säga ett så är det väl mycket kring Nytorget och Sofa-området. Det är väl två väldigt heta områden. Då. Mm. Sen finns det ju populära adresser givetvis, men det är väl ett område i alla fall som är väldigt, väldigt hett.
Ja. Okej, och där ser man att prisnivån är mycket högre jämfört med
absolut. Mm. Sen är det så många faktorer. Vi får oftast höra det där, men när vi bor på den gatan eller den gatan. Alltså oavsett adress så är det mycket som handlar fortfarande om byggår, skick och flera faktorer som spelar in. Så att det är inte bara adressen, utan så här, Södermalm är stort och det finns väldigt många bra gator. Så att det är svårt att bara se ett område. Då, men kring Nytorget i alla fall är superpopulärt.
Kring Nytorget, okej. Okay. Mm. Men om man då pratar om lägenhetstyper. Vilka lägenheter är hetast på Södermalm?
Byggåret framförallt igen då. Alltså, tittar vi på sekelskifte 20-tal, 30-tal tycker jag går jättebra. Alltså. Mm. Det är... De svårare objekten, om vi motsatsen då, det är egentligen 80-tal, 90-tal,
okay.
Nybyggen går inte alls lika bra. Bor man på Söder så vill du ha någonting unikt, du vill kanske ha något som sticker ut.
Okay.
Man vill inte bo i en vanlig bostad utan du vill ha någonting speciellt.
Okay,
och även de objekt som man kan tro kan vara svårsålda kan vara motsatsen på Söder. Utan det är verkligen så att... Väldigt mycket så här 2,5, 3,5, 1,5, utan så här, okay. En klädkammare som blir i det extra rummet, det är ju helt fantastiskt liksom. Okay. In med några fönster så är det ett sovrum.
Okej, okay. sova i garderoben liksom.
Ja, men lite så den känslan tycker jag. Jag tycker att det är betydligt mycket lättare med de här halverna på Södermalm än vad det är i Vasastan eller Östermalm.
Är det så alltså? Men är det att de utnyttjar... Alltså ytan mer än vad man gör i Vasastan och Östermalm? Eller?
Jag tycker inte att man är lika kräsen på så här att det är, man pratar om att man ska disponera ett rum. Och jag menar, är det ett rum? En klädkammare är antingen kan vara ett förråd, det kan vara ett kontor, det kan vara ett sovrum. Det måste inte bara vara en klädkammare.
Nej, exakt.
Man låter fantasin flöda helt enkelt.
Okej, så det är det första när man köper då ett renoveringsobjekt på Söder så är det första man gör?
Ja, alltså det finns väl mycket. Jag tycker att största felet man gör, det är väl att man kanske om man tar bort för mycket charm, att man liksom överrenoverar ett objekt. Att du får bort allt det här, det äldre.
Mm.
Du vill bara ha nytt in med ett IKEA-kök och liksom lägg på ett nytt golv fast det finns fina trägolv. Då har du gjort alla fel du kan göra.
Okay.
Så att kan du behålla luckorna eller liksom serveringsskåpen eller... någonting som gör att det sticker ut. Dörrarna, kasta absolut inte de äldre dörrarna. Eller okay. Liksom, försök behålla så mycket charm som möjligt.
Mm. Och du säger att värdet på de lägenheterna då som verkligen renoverar fast tar tillvara på vad sa du, skåpen hette?
Serveringsskåpen.
Är det inte de med glas, vad heter det?
Vitrinskåp eller
vad heter?
Ja, vad heter de här kryddskåpen? Ja, de ska
exakt,
vara kvar. De ska
exakt.
Vara kvar. De är grymma och de
guldvärda.
Ja, de är guldvärda. De tycker jag ska vara kvar. Och detaljer, jag tycker allt ifrån så här nyckelskåp som du öppnar nycklarna med eller garderobs vad heter det? Nyckel
Nyckelskåp?
Ja, eller? Men, ja. Ja, men bara den här liksom nyckeln som du stoppar in nyckeln
alltså, låset
i sig. Och, ja, men små detaljer, alltså försök behålla sånt och inte bara överrenovera.
Ja.
Det är klart att ett snyggt modernt badrum och ett modernt kök, men försök behålla någonting om man bor i ett äldre, en äldre fastighet.
Ja, absolut. Så det är, ja, bevara det gamla så att säga. Men då gäller det just att det är de 20-tals lägenheterna och
ja,
inte 20-tal,
30-tal och sekelskifte. Mm. Absolut.
Ja. Men hur är det med liksom stuckatur och den grejen? Är det lika hett som det är i Vasastan och Östermalm? Eller hur ser du på det?
Alltså jag tycker väl Östermalm och Vasastan är väl kanske ännu mer sånt. Mm. Men det är fortfarande väldigt, väldigt hett. Man, har man stuckatur så ska man absolut behålla den och inte liksom ta bort den på något sätt. Men sen har det gått lite för mycket ibland tycker jag att man sätter in stuckatur och man gör det på fel byggår. Och det är det största rookie-misstag man kan göra då. Om man sätter in stuckatur i ett byggår som absolut inte ska ha något
en 90-talslägenhet eller
så. Ja, det blir fel.
Ja, men 80-90, eller det kanske var 70-talet där man gjorde väldigt så fyrkantigt stora typ av byggen.
Mm.
Eller kanske 70-80-talet. Mm. Man ser inte att de lägenheterna är lite mer så, ja, har mer space, att de är mer öppna.
Alltså jag brukar vända på det så att du får väldigt mycket för pengarna om vi pratar om just sådana bostäder. Ja. Så att det är klart att du har ett annat pris per kvadrat med de byggåren och som säljare så försöker man förklara att du får väldigt mycket för pengarna bara för att du har just det här byggåret.
Ja.
Och det du missar är egentligen en finare fasad och takhöjden. Och kanske inte de vackra fönstren eller trägolvet. Då. Men får väldigt mycket för pengarna.
Ja.
Ja, och det var svar på frågan.
Ja, absolut. Absolut. Men när du då säljer lägenheter på Söder och du har säkert varit inne i väldigt, väldigt många. Ser du att renoveringsobjekt går snabbare att sälja jämfört med de superstylade lägenheterna eller är det på andra hållet?
Jag tycker båda går väldigt bra. Tråkigt svar kanske, men jag tycker båda går väldigt bra. Sen tycker jag väl att om man bara får jämföra Södermalm och Vasastan, där jag säljer mycket på båda områdena, så tycker jag väl Vasastan så är det ännu lättare med ett renoveringsobjekt.
Ja.
Folk är så vana med att liksom veta vad man ska, hur man ska renovera och få ut bäst betalt. Och det är många gånger jag tycker att så här, en renoverad lägenhet, att om man räknar på vad renoveringen skulle kosta så skulle det bli dyrare för att köpa ett renoveringsobjekt än att faktiskt köpa en redan färdig renoverad lägenhet.
Mm. Och varför tänker konsumenterna det?
Jag tror att det är för att man hellre vill liksom skapa sitt hem. Man vill göra något unikt. Det är lättare att ett hållbarhetssyfte kanske också tänka att börja renovera någonting som redan är exempelvis ett dödsbo eller någonting som har 40-50 år på nacken än att renovera någonting som har 10 år på nacken.
Ja.
Det tar emot mer att liksom förstöra ett kök som ändå är funktionsdugligt istället för att förstöra ett kök som inte går att använda.
Ja.
Jag tror många är sugna på att skapa sitt hem och liksom få göra det från grunden, från första början.
Ja. Och man kanske kan se, jag tänker att man kanske kan se just det, om det är ett riktigt ruckel, så kan man fantisera mer om vad det kan bli än att så byta luckor, så hur kommer det egentligen bli?
Ja, men sen är ju, många drar ju till glädjekalkyler och det gör man väl kanske lite som mäklare också, men en renovering, det är ju sällan den kostar det som man tror att den ska kosta. Den kostar betydligt mycket mer oftast. Och har man inte tagit höjd för den renoveringen så tror man att man kanske gör ett kap. Men när man väl sätter igång så ser man att det blir fler och fler saker som man inte hade räknat med renovering.
Ja.
Om jag bara hade räknat på att renovera köket exempelvis, men när du tar bort köket så ser du att det är ett annat golv under där. Behöver du kanske fixa till det golvet eller dra om elen på grund av att du gör köket eller sådana saker. Så att, ja, jag tror att det uppstår en hel del när man väl sätter igång med sin renovering.
Ja, det brukar bli det. När man väl skrapar på ytan så märker man att man vill göra lite till och när vi ändå är igång och sen så är hela lägenheten upp och ner. Liksom, ja,
exakt,
sådär.
Exakt.
Men vad ser du då? Vi pratade lite om det innan, men vad är det för typ av renoveringar folk gör mest?
Kök är väl det absolut vanligaste.
Ja.
Och jag tycker det går fort där. Alltså, Nu är det väldigt mycket trä som är inne igen tycker jag. Det är massa mer och mer träkök, och bara backar vi ett par år så är ju trä absolut inte någonting man vill ha. Och vi har gått väldigt mycket också, varit mycket färg på köken. Det kan vara blått kök, det kan vara grönt kök, det kan vara... Det behöver inte bara vara vitt och beige liksom, utan det blir mer och mer färg. Eller har det varit de senaste åren i alla fall.
Mm.
Men kök är väl, det är en sån bara central del av ett hem. Och framförallt om det är en öppen planlösning mot vardagsrummet. Så att jag tror att man väljer nog hellre att renovera köket än att göra badrummet.
Mm. Ja, jag, det har jag också märkt att det är så. Man lägger sjukt mycket tid, och speciellt det där att köken oftast nu, speciellt i så ett och två år, de är i vardagsrummet. Mm. Har man ett separat kök så kanske inte man bryr sig på samma sätt. Men nej, när man har det i vardagsrummet, då ska det matcha soffan. Det ska matcha, jag vet inte, matbordet ska matcha allting på ett helt annat sätt.
Mm. Ja, men, och det är ju många som bara när du målar om, att du exempelvis sprutlackerar luckorna och kör i samma färg som du har på väggarna.
Mm.
Det är jättevanligt också, men... Jag brukar säga det till mina kunder eller spekulanter som kommer på visningarna, att du har ju hellre ett fint kök än ett fint badrum. Jag menar, köket är en av den sociala delen där man alltid umgås och middagsbjudningar och allt möjligt. Och just om det går ihop med vardagsrummet så är man ju där hela tiden.
Ja.
Toaletten, dit uträttar man sina behov, och sen är man inte där mer än nödvändigt. Så att det,
okay.
Och folk vet ju om att det är en större investering att renovera ett badrum också.
Ja. Men om det är ett jättefint badrum och ett bedrövligt kök, vad säger du då?
Ja, då säger jag att hellre ett fint badrum än ett kök. Ett kök är billigt att renovera. Badrum kostar mycket.
Ja. Okej, okay. Superbra. Vilka, har du sett några objekt som bara så, hur tänkte de här nyrenoverade grejer?
Mm. Ja, men det har jag väl. Sen ska jag inte...
Jag vill ha adressnamn.
Ja, nej, jag kan inte göra. Jag kan inte kasta ut någon så här. Men jag hade i någon lägenhet här, då hade man valt ett schackrutigt kök i svart och rött. Behöver inte se adress, men det var inte vackert.
Mm.
Men ja, det var nog det värsta jag sett. Man hade valt samma färg i badrummet också.
Nej.
Jo, så att det var... Ja.
Och resten av lägenheten var helt vanlig?
Ja, men ingenting gick ihop, och det var så här nyrenoverat, hemsnickrat, någon hantverkare som kanske har för optimistisk syn på sig själv. Jag vet inte, det var inte någon som var anlitad för att göra det köket i alla fall.
Okej, okay. Ja.
Men det är nog bland det värsta jag sett.
Okej, okay. Och där, hur sålde du in det till köparna?
Ja, men det var renoverat kök. Ah, nej, okay. Men det passar alltid någon. Det var en man som hade renoverat, och en grabb som köpte.
Okej, okay. Ja, det löser sig alltid i slutändan.
Det löser sig.
Yes. Vilka attribut tycker du folk liksom går igång på Söder? Liksom är det fiskbensparketten, är det stuckaturen? Vad är det folk verkligen gillar på Söder?
Mm. Mm. Nej, men fiskbensparketten är ju jättepopulärt, och jag tycker folk, jag själv när jag gick på visningar i början var lite rädd för det knarrande ljudet, och som fiskbensparkett alltid drar med sig, men på Södermalm tycker jag inte det är något problem. Folk pratar om att det är charmigt, det är väl det ord man hör hela tiden, och charmigt att det låter lite när man går runt och så vidare. Så att fiskbensparketten är jättepopulär, men någonting unikt, finns det burspråk, är det liksom generös takhöjd, har vi... Bor man högt upp i huset, är de här trägolven, de här vackra fönstren, allt sånt som är lite charm, eller serveringsskåp, någonting som ändå visar att man bor i en äldre fastighet. Ja. Det är populärt.
Okej, okay. Så det ska vara någonting litet extra liksom,
ja,
i lägenheten?
Ja, och det är det man försöker trycka på, eller jag trycker på det jättemycket. Och jag sålde en lägenhet, hade tillträde senast den här veckan, och då var det så här i köket, de hade ett prickigt golv.
Mm.
Och det hade ju bara gått hem på Söder, och det gick hem på Söder.
Ja,
det gick jättebra. Det kanske inte är jättevanligt med prickiga golv idag.
Nej.
Det ser jag inte jätteofta på varken Vasastan eller Östermalm, men på Söder så gick det jättebra.
Ja.
Och någonting speciellt, och det var charmigt, och det gick hem liksom.
Ja, vad härligt.
Folk känner igen sig när man kommer hem till en sån lägenhet.
Ja, exakt. Det är det som sticker ut liksom sådär. Mm. För jag kan tänka mig också när det är väldigt högt utbud på så Hemnet att just sådana grejer, ja men det är den med prickigt golv.
Exakt, exakt. Det blir någonting, en igenkänningsfaktor, så folk känner igen vilken lägenhet det är. Och jag tycker alltid det är kul att sälja en lägenhet när det är någonting speciellt, när någon som sticker ut, just det här burspråket, eller att man är högst upp i huset, eller vindar, eller liksom man har en lummig uteplats, eller liksom någonting.
Måste fråga dig där med knarriga golv. Har du sålt in någon lägenhet just med den har knarriga golv?
Nej, jag kanske inte har just sagt det. Jag har väl ibland kanske spelat lite svag musik i bakgrunden. Om jag tycker att knarret är lite väl högt. Men, okay. Men det är också mysigt med både knarr och musik, tänker jag.
Ja.
Så att det...
Okay.
Men så kan jag ha på mina visningar ibland lite försiktig musik i bakgrunden, och det är bara härligt.
Ja, ja, absolut. Det skapar en bra stämning, för det kan bli lätt tyst på visningar.
Ja, och framförallt på dagens marknad, då kan det bli rätt tyst. Och då tycker jag vill inte följa efter kunderna, liksom, utan då brukar jag ha lite svag musik. Sen har jag ibland fått det emot mig att det är så här, ja, men har du musik för att det är nära vägen? Och då ger du fel effekt, men jag tycker det kan vara avslappnat. Mm. Det är som att kliva in i en klädbutik och man är helt själv. Och personalen kommer direkt och frågar om man behöver hjälp med någonting. Så då tycker jag det är skönt med lite musik.
Ja, absolut. Det, just också när man går där och man ska diskutera med sin partner eller någonting. Och bara...
Mäklaren hör varenda ord
jag
säger nu.
Exakt, och alla andra hör när man, om man vill ha den, så bara nej, det får man inte säga det för högt. Och liksom sådär. Så nej, jag tycker det är bra att göra det. Kan du se att någonting just nu, juni 2022, är speciellt trendigt på Söder? Kan du se att det är liksom någonting som alla har?
Alltså det blir vanligare och vanligare med det här med vägglister, tycker jag. Det tycker jag att det ser mer och mer folk som renoverar och sätter upp vägglister överallt. Så att det tycker jag väl. Sen tycker jag väl att det kanske börjar gå ut. Det blir lite för mycket nu. Men det har jag sett en hel del. Man vågar mer med färgerna. Men annars är bärs det väldigt vanligt. Mycket träslag. Alltså man ser mycket. Man försöker få det att det ska vara naturligt. Och viss hållbarhet då. Även om det inte är så hållbart att bara byta ut köket. Och köra ett nytt kök. Men trä har kommit tillbaka väldigt mycket.
Okej. Okay. Perfekt. Och när du, för jag antar att ni stylar lägenheter och sådär också, ser du någonting att stylingbolaget alltid tar med den där, jag vet inte, lampan eller den där blomman eller är det någonting liksom som så?
Ja, men det finns väl alltid vissa saker som man tycker att man känner igen, fluffig matta eller liksom ljusa textiler och så vidare. Speglarna, de runda speglarna är med på varenda styling idag och de som inte visste det så är väl mycket för att förstora upp rummen också. Det känns ju mycket större om du har en stor spegel som är i ett rum än om det är... inte finns en spegel där.
Ja, ja.
Så att jag förstår ju det och det kommer väl fortsätta vara speglar. Den kanske byter ut den runda formen till något mer avlångt, jag vet inte. Men, men speglar, industriglas är också väldigt, väldigt populärt.
Okay.
Tycker jag. Men stylerlägenheter, det är väl en jätteviktig sak, tycker jag. Om man lyssnar som säljare nu, så tycker jag att det är jätteviktigt att man försöker styla den och göra så bra som möjligt.
Alltså procentuellt, hur många stylar man jämfört med inte?
Det svåraste jag tycker med stylade lägenheter, det är om man ska jobba så här med något kommande, att vi fotar nu men vi går ut om ett halvår. Då blir det väldigt mycket så här, du gör det för bildernas skull och sen ska lägenheten ut ett halvår senare. Så att då är jag inte lika mycket för styling, men ska vi gå ut skarpt att den ska fotas och sen ska den ut, ja, men då tycker jag man satsar för fullt och sen kör man. Så att procentuellt, ja, över 50% är stylade i alla fall.
Är det så?
Ja, absolut.
Okej.
Det är sällan man kliver in i ett hem där man känner att den här behövs inte göras någonting på. Men annars får man agera stylist själv och så får man ge lite tips och råd och säga att less is more och allt det här klyschiga. Att försöka på ett fint sätt ändå säga att försök ta bort det här eller tänk på det här inför fotograferingen och så vidare. Men ja, kanske 60-70% stylas idag.
Det sa jag. Vad är det största misstagen folk gör när de tänker så nu har vi förberett lägenheten för en visning?
Det är att köra doftljus. Okay. Det är en klassiker, jag förstår inte. Och när de har gjort det så kan du inte säga till säljarna att ja, vad bra att det luktar doftljus i hela lägenheten. För det blir motsatt effekt.
Ja.
De som kommer på visningen tror att man döljer någon lukt. Mm. Då finns det så mycket bättre tips om man ska ta bort lukten. Så att det, då skulle jag inte köra doftljus. Då skulle jag kört... Då skulle jag tänt ljus och blåst ut och tänt ljus och blåst ut istället. Då får det en röklukt som är mycket, mycket bättre. För det tar ju bort om det luktar unket eller någonting.
Jaha, gör det det?
Ja, absolut. Det kan du testa. Om du tar ett badrum exempelvis som det luktar avlopp om. Det står tomt eller vattenlåset inte fyllt eller någonting. Det händer ju kanske en gång i månaden i alla fall. Då är det jättebra att bara gå in och tända ett ljus, blåsa ut det, tända ljus, blåsa ut och sen vädra.
Okej.
För röken tar ju bort mycket av den lukten.
Men det luktar fortfarande rök då?
Ja, det kan ju lukta rök. Och då kanske jag tänder ett ljus i badrummet. Så att det finns en anledning varför det luktar rök. Men och det är ju inget fel på lägenheten. Det är ju liksom, vi ska inte lura kunden. Men det är dumt att ha... Det är dumt att det ska lukta avlopp i ett badrum.
Ja.
Bara för att sällan har rest bort ett par dagar.
Ja, exakt. Ja, väldigt bra tips. Jag tänker att nu vi ska diskutera lite marknaden, hur det ser ut nu, juni 2022. Och sen så tänker jag att vi avslutar lite med då tips till köpare och säljare.
Låter jättebra.
Yes, då kom vi in till delen där vi ska prata lite om marknaden. För folk är väldigt intresserade av detta. Och enligt alla tidningar där ute så håller ju marknaden på att krascha. Det faller som en sten och så vidare och så vidare. Vi har ju sett en 2% i minskning. När vi fick ut statistiken här för igår kom det ut. Vad är din syn på marknaden just nu?
Det är väldigt turbulent ute och det finns ju flera anledningar till det såklart. Marknaden, senaste statistiken var 2% nedgång. Mm. Jag skulle vilja säga att den är betydligt mycket mer än 2% för att statistiken är väldigt missvisande. Det enda man ser är de som har gått mot ett avslut. Och det tänker man ju inte på som köpare eller säljare, utan man tänker bara på att ja, men nu är statistiken ner 2%. Jag skulle säga att många objekt idag säljs för 8-10% under marknadsvärdet. Mm. Och ska vi bara backa bandet så har vi haft en uppgång på säkert 1,5 år. Ja, 15-16 månader i sträck där det har varit helt fantastiskt. Och gick man ut med 3 lägenheter så såldes 2 innan visning. Och den andra såldes efter visning. Nu är det väldigt, väldigt få objekt som säljs innan visning. Och det finns väl några faktorer. Vi har kriget som inte undgått någon, tyvärr. Vi har börsen som är nere runt 20% i år. Och vi har räntehöjningarna. Och många är oroliga. Det är mycket psykologi bakom det här. Många vet inte vad som ska komma skall. Och man tror att det kommer komma betydligt mycket fler räntehöjningar. Så att det är mycket, mycket oroligheter. Och det gör att säljare blir stressade. Och då ökar utbudet. Och man vet alla år att det utbud och efterfrågan hänger ihop. Och utbudet nu, ja, det är i alla fall dubbelt så stort som det var för ett par månader sedan. Minst dubbelt så stort. Och om det finns fler bostäder, då betyder det att det kommer färre personer på visningarna. Det blir färre budgivningar. Och det har blivit mer köparens marknad än säljarens marknad.
Mm. Väldigt bra sammanfattning.
Ja,
och med lite dyster sammanfattning tycker jag nästan.
Nej, men jag är optimistisk och vad fasen, det säljs lägenheter varje dag och varje vecka. Det tar lite längre tid. Men ja, det är klart att vi har haft det väldigt bra. Så att nu får man kavla upp ärmarna och se till så att man gör sitt jobb och verkligen levererar den tjänst man har lovat sina säljare.
Ja. Absolut. Det jag tänkte höra för att, och jag vill elaborera med de olika delarna här, men först och främst, du säger att det är dubbelt så högt utbud nu som för några månader sedan. Mm. Men brukar det inte vara innan sommaren högre utbud än kanske så i januari, februari?
Mm. Maj är väl en sån månad där det är ett högt utbud, men det brukar också ske väldigt mycket försäljningar.
Ja.
Det som har blivit nu är att många, från att man har gått till att jag törs inte sälja min lägenhet för det finns ingenting att välja på, så jag måste köpa först, så är det nu istället en kedjeeffekt. Att jag måste sälja för att törs inte köpa innan jag har sålt. Mm. Och då går det mycket hand i hand. Vi har ju kunder idag som vill köpa lägenheten, men du är beroende av att din egen säljs. Så att då får man sitta och vänta på att, ja, men hur går det för din försäljning? Man blir lika mycket engagerad i den försäljningen för att jag är beroende av den, för att de ska köpa min lägenhet.
Ja.
Sen tycker jag sista månaden att jag har fått mer från bankerna, att de har blivit hårdare på just lånelöften och så vidare också. Mm. Jag tycker att de är ännu hårdare nu mot högt belånade föreningar.
Ja.
Det har inte jag hört på 3,5 år att det har varit så som det är just nu. Mm, jag tycker att jag hör det flera gånger.
Ja.
Jag hade senast den förra veckan där vi har genomfört ett köp och där banken sen faktiskt går in och nekar lån.
Mm.
Vi har ingen klausul eller någonting, så att jag tar tag i problemet och hjälper min köpare på att få finansieringen klar.
Ja.
Nu löste det sig, men ja, de var väldigt skeptiska till just den föreningen. Och okay. Vilket jag tycker var väldigt onödigt, för att det är en jättebra förening. Visst, den var högt belånad, men man ägde marken, hade väldigt stora dolda tillgångar på mycket hyresrätter. Så att jag kände mig jättesäker.
Ja.
Men just belåningsgraden var hög.
Mm. Men jag bara tänker just varför bankerna, alltså absoluta räntehöjningen på G och sådär. Mm. Men de måste ju ändå se att, alltså egentligen det... Ja, absolut. Kriget har förändrats. Börsen har gått ner. Men egentligen, reellt sett, så är det ju inte någonting som har ändrat mer än psykologin hos... Nej.
Psykologin är det absolut största orsaken.
Ja.
Folk är rädda, folk pratar om det här. Och när man är rädd och ser att grannen går ut med sin lägenhet, och stressar man på. Folk vill ut nu och utbudet ökar. Och man blir nervös när man ser att grannen inte säljer sin lägenhet. Mm. Och de som har köpt blir jättenervösa nu. De måste ju ut med sin lägenhet. Mm. De har ingen val.
Nej. Nej, det är spännande där hur flockdjur vi är.
Ja, verkligen.
Att helt plötsligt, alltså så, fråga i februari. Man pratade med folk, bara nej, vi kan köpa för oss. Vi får sålt vår för hur mycket som helst. Mm. Och helt plötsligt sitter alla där och har panik. Mm. Och egentligen, ja absolut, kriget har hänt. Men för oss så har det ju inte varit så stor skillnad. Alla vet att räntehöjningarna är på G. Alla vet att, ja, börsen kommer inte gå upp forever liksom. Mm. Men ändå så sitter man där. När du väl sitter ute och pratar med de olika då, köparna och säljarna, hur får du styrt dem
i rätt riktning?
Mm.
Och börjar vi där, så tittar jag, om vi kollar på köparens sida, så är det vart står sig priserna absolut bäst. Det är alltid de populära gatorna, de populära områdena. Vasastan, Östermalm, Kungsholmen, Södermalm. Där kommer alltid priserna stå sig betydligt mycket bättre än om vi kommer längre utanför tull.
Mm.
Så att området är rätt, tycker om lägenheten, ska du flytta inom ett år? Nej, det ska jag inte, ska bo under lång tid. Bra. Om vi börjar den änden, så har du liksom, du köper en bostad som du faktiskt vill bo i, och du kommer, om du bor under lång sikt, göra en bra investering.
Mm.
Så att man får försöka trygga ner dem, och liksom går kalkylen ihop. Ja, den gör den, du vill köpa lägenheten. Bra, då ska du försöka få upp en affär.
Ja.
Tittar man på säljare, så är det så att ja, är de på priserna som var i februari, så bör man ju förklara för dem och visa vad statistiken säger just nu. Visa hur går det för våra konkurrenter just på bostadsmarknaden nu. De får inte sålt sin lägenhet. Du kommer ju också köpa på samma marknad som du säljer.
Mm.
Det är det bästa som kan hända dig just nu, att priserna faktiskt går ner genom att du ska växla upp. Du ska ju köpa en större bostad.
Ja.
Bor du en tvåa idag och ska köpa en trea, det är det bästa som kunde hända, att priserna gick ner. Du fick mindre för din, men procentuellt så gör det ju ett uppsving.
Ja, absolut. Så att, den positiviteten vill jag ha, den
ja,
gillar
nej, men jag är positiv för marknaden, och ja, det... Lägenheten måste säljas, annars har jag ingen jobb. Så att det blir svårt att inte vara
optimistisk. Det blir synd om dig om bostadsmarknaden kraschar.
Det är inte bara synd om mig, men ja, visst är det så.
Ja, jag förstår. Men just, du pratade om att ja, vi ser inte, alltså statistiken säger någonting. Alltså ja, den gått ner, vad säger vi, 2% sedan februari. Och då är det hela innerstan, tänker du då, eller är det Södermalm?
2% är egentligen senaste månaden.
Okej,
okay. Det är månaden, så pass. 2% var nedgång. Ja. Så att det skiljer sig lite olika områden, och jag tittar på statistiken, men det skiljer sig i olika områden. Så att, men det har gått ner 2%, och det jag vill visa med, eller förklara, det är att ja, men man ser ju bara slutpriserna.
Mm.
Och de bra lägenheterna går fortfarande väldigt, väldigt bra. Mm. Har du många rätt så går det liksom, det säljs oavsett.
Ja.
Det svåraste nu, det är de lägenheterna när det finns så stort utbud. Hade du gärna velat haft balkong och den här inte har balkong, eller har du en 2,5 fast du egentligen vill ha en 3, eller liksom har du ingen hiss i huset, hiss var egentligen ett krav på din lägenhet, så kommer du ofta tacka nej.
Mm.
När det var lågt utbud så behövde du faktiskt, du försökte få så många rätt som möjligt, men allt kunde inte vara rätt.
Nej, nej.
Nu vill köparen ha att allt ska vara rätt och göra en bra affär.
Ja, exakt. Som för man ska våga.
Ja.
Men alltså just det där när medierna spär på detta mycket och säger att så bostadspriserna faller som en sten. Alltså det, själv kan jag tycka att det är lite så, ja, men man spär ju på rädslan.
Absolut, absolut. De ska ju sälja sina nummer också, så att det är klart
exakt.
Att de spär på.
Men ja.
Det är lite taget i luften. Då gick väl ut med någon artikel, den skulle ner 30%, och det tror jag är helt taget i luften.
Mm.
Däremot har väl 2 banker gått ut och spått cirka 10% nedgång till nästa sommar.
Mm.
Och jag skulle vilja säga att det som säljs just nu säljs redan på de priserna.
Okay.
Så att om du skulle vänta och köpa om 1, 2 eller 3 månader så köper du redan på en förväntad nedgång nästa sommar.
Ja.
Så jag tycker att det är en bra marknad för köparen nu. Det är bara ut och shoppa. Det finns mycket bra bostäder som man kan få för en billigare peng idag än vad du fick för 2 månader sedan.
Ja. Och om man sitter på en lägenhet och vill byta upp sig.
Mm. Då är det också jättebra läge att sälja. För du vill sälja och köpa på samma marknad.
Ja.
Och helst vill du börja processen så tidigt som möjligt. Så att allting klart, foto och allting.
Mm.
Sitter du däremot i en situation där du säger, jag kan hyra ut lägenheten, göra pengar på det sättet. Jag ska inte köpa någonting nytt.
Mm.
Då är det svårare att motivera varför du ska sälja en lägenhet.
Mm. Mm.
Men ska du köpa nytt, ja, då är det jättebra läge att sälja en lägenhet också.
Ja, absolut.
För att du har ett större utbud nu och du kommer köpa betydligt mycket billigare.
Ja. Ja, det är intressant att säga. En annan grej jag har funderat på är, det är också kul hur man pratar om liksom ens lägenhet som en aktie. Mm. Det har gått upp 5%, 10%, alltså det är ett boende. Du ska bo där, du ska leva där. Mm. Och speciellt innerstan Stockholm, det är säkert i andra storstäder också, men nu pratar vi mest om Stockholm, att så, ja, men man köper sin lägenhet och så förvaltar man den som en aktie typ. Och så om 3 år så ska den gått upp 500 000.
Ja.
Och man, det är ju inte därför du köper en lägenhet egentligen.
Nej, men och vi har blivit väldigt bortskämda, både mäklare och säljare måste jag säga. Mäklare, jag menar, priserna har ju varit helt fantastiska och mycket blir sålt och det säljs till rekordpriser hela tiden.
Mm, mm, mm.
Men det har varit helt vansinne senaste året.
Mm.
På 12 månader kan du ha köpt en lägenhet för 7 miljoner, du behöver inte göra någonting. Du säljer den på dagen, 1 år senare och gjorde 1 miljon.
Mm, mm.
Jag menar, det är, vad blir 780 000 efter skatt eller någonting. Så att det är klart att det är bra pengar.
Ja.
Det spelar knappt roll vilket jobb du har längre.
Liksom, nej,
så mycket pengar kan du inte spara på 12 månader.
Nej, nej.
Ja.
Nej, det kommer jag ihåg när jag sålde min första lägenhet. Mm. Då var det ju så, de 2 åren jag jobbade så tjänade jag mindre än vad man tjänade på lägenheten.
Exakt.
Vilket är ju helt galet, för man har bara bott.
Men det är inte hållbart någonstans. Så att det här är ju ganska bra för marknaden. Det är ganska sunt.
Mm.
Det är bara just den här övergångsperioden.
Mm.
Säljarna måste förstå. Lägenheten är inte lika mycket värda just nu som de var för 2 månader sedan.
Mm.
Och köparna måste förstå att det kommer inte bara falla. Utan så här, ska vi få ihop en affär så måste vi på något sätt mötas.
Ja, exakt.
Och det är där jag står i mitten och försöker rädda upp det hela. Så att vi ska
komma överens. Exakt. Hur gör du det? Hur drar du ner säljarna? Och hur drar du upp köparna?
Om vi bara backar nu, så här, vart vi började någonstans. Media spelar på allting och allting handlar om psykologi och förtroende.
Mm.
Du måste skapa det förtroendet för både säljare och köpare, att de litar på dig. Vad är faktiskt bäst?
Mm.
Så här, har de förtroende för sin mäklare, som både som köpmäklare och säljmäklare, så kommer de ju ta till det jag säger.
Mm.
Och jag menar, om du förstår att så här, jag får inte lika mycket för min lägenhet nu, men jag ska köpa nytt. Om ditt smörgåsbord är ute, det är bara att välja och vraka.
Mm, mm.
Så att, då måste du förstå att det är faktiskt bra för det att marknaden har gått ner.
Ja. Och ser du att det är alla lägenheter som har gått ner? Eller kan man se att så, ja, men det är 3:orna speciellt, eller 4:orna eller 2:orna?
Nej, alltså, det allt har väl gått ner. Det skulle vara de största objekten. Det är väl den trend vi har sett senaste sen corona. Att ju större bostad, ju mer attraktivt. Det finns så få bostäder som är stora i innerstan.
Ja.
Så det är det som har, det är det som skjuter i höjden fortfarande.
Det är det som skjuter i höjden. Men är det de som har påverkat mest nu av liksom prisnedgången?
Nej, jag tycker de går bra. Jag tycker de går jättebra. Ja. Ju större objekt, ju lättare är det att sälja.
Okay.
De har ju varit med ett par vändor, de som har det kapitalet. Så att de förstår att det här är något tillfälligt. Första gångköparna, om de ska sälja en etta nu, det är nog det svåraste.
Det är det.
Just nu på dagens marknad. Däremot i juli förra året så var det helt fantastiskt. Många studenter som skulle hitta bostäderna och utbudet var lika med noll. Och då gick ju alla ettor iväg. Så att jag håller tummarna nu för juli månad att allt försvinner och sen då skickar vi iväg ettorna.
Ja, exakt. För att gå på semester. Jag tänker vi avslutar nu med lite tips och tricks till köpare och säljare. Vad är det du hör mest från köpare i dagens läge?
Från köpare så är det avvaktar. Det hör jag hela tiden, varenda dag. När man ringer och frågar om de vill lägga ett bud så säger de jag avvaktar.
Ja.
Jag brukar ställa frågan om de avvaktar, om det är ett finare ord att säga nej. Eller om de avvaktar men är fortsatt intresserade.
Okay.
Och då säger de många gånger tyvärr att de inte är intresserade längre.
Okej, okay. Ja. Och vad svarar du då?
Jag försöker hitta anledningen varför de inte är intresserade. Okay, och det finns det tusen orsaker, men att bostaden inte passar, det finns fler att välja på, man har inte sålt sin lägenhet och så vidare.
Okay.
Tar vi istället säljarna så är det ju den klassiska, jag sitter inte i sjön, jag måste inte sälja, jag säljer bara om jag får bra betalt. Så det är väl de två värsta sakerna jag kan höra som mäklare, jag sitter inte i sjön och jag avvaktar från säljare och köpare sida.
Och då svarar man ödmjukt, absolut, ta din tid.
Ja, nej men absolut, vi kämpar på. Till slut så ska vi hitta rätt kund.
Ja, härligt. Och vad är det de största misstagen du ser bland köpare och säljare just nu?
Om vi börjar med säljare, de som inte tar till sig råd, de som inte vill att styla sin lägenhet, om de verkligen har fått det rådet. Man kan vara väldigt kräsen i val och mäklare och sen så... Om man väljer den billigaste mäklaren exempelvis och drar ner på styling och allt det här, då får du ett sämre slutpris. Att styla en lägenhet, det kommer vara av och o för en lyckad försäljning. Den ska vara så fin som möjligt så du får bra bilder. Så att det största misstaget är att inte styla en lägenhet.
Superbra.
Som säljare.
Som säljare.
Ja.
Och som köpare då?
Som köpare har du någonting att och sälja själv och du väljer att köpa först i den här marknaden. Jag tycker inte att man ska vara jätteorolig, men sikta på ett längre tillträde och se till så att du redan har valt mäklare. Ja. Förbered din annons, nu är det sommar, fotografera, träffa mäklare, välj den mäklare som du får bäst förtroende för och kan leverera högst slutpris och göra i ordning din annons.
Ja.
För det du verkligen, verkligen vill just nu, det är ut på samma marknad som du köper på. Så ska du köpa bostad först, se till så att du kan gå ut med din lägenhet så snart det bara går och meddela din mäklare innan du köper någonting.
Ja.
Så du kan få sista ordet. Är det ett bra köp? Vad tycker du? Börjar jag få ut det jag får för min lägenhet? Eller är jag helt ute och cyklar gällande värdet?
Ja, men superbra. Och det där, ska man köpa innan budgivning?
Den tycker jag är en intressant fråga, ska man köpa innan budgivning? Men jag tycker också det är intressant att ställa frågan om man ska köpa eller sälja först. Men börja om man ska köpa innan budgivning. Ja, hittar du ditt objekt som du verkligen, verkligen vill ha? Ja, varför inte? Det är stor chans att det försvinner annars. Att någon annan köper det innan budgivning. Att har du hittat rätt objekt, absolut. Ta en dialog med mäklaren och kolla på vart ni kan mötas för att få upp en affär och slå till. Tittar man på den frågan jag själv ställde till mig själv nu då, köpa eller sälja först, så tycker jag på dagens marknad kan man, jag tycker att man ska sälja sin bostad först just för att man är mycket mer trygg i ekonomin, man vet vad man får ut för sin lägenhet. I och med att utbudet är så pass mycket större nu så kommer det inte vara lika svårt att hitta rätt objekt. Backar vi bandet 2-3 månader sedan så var ju det den största risken. Jag törs inte sälja min bostad först, Robin, för att det finns inget utbud. Nu tycker jag att man ska sälja sin lägenhet först innan man väljer att köpa.
Okej, okay. Så sista frågan här nu då, så brukar jag alltid ställa, okej, okay, om du kan ge 3 tips till säljare och 3 tips till köpare som de kan ta med sig där ute. Vad skulle du säga då?
Som säljare, styla lägenheten. Det kommer ge mer betalt. Se till att vara noggrann i ett val av mäklare så att du väljer rätt mäklare, en som är påläst och kan området. Och se till att du ger så mycket information som möjligt till mäklaren. Att om du har renoverat kök, vilket år det var, berätta allting som du upplever bra med bostaden. För har du vindsförråd, har du källarförråd, har du gjort några renoveringar, vad är takhöjden? Så att inte mäklaren missar någonting. Utan ju mer information mäklaren har, ju bättre slutpris kommer han eller hon kunna leverera.
Mm. Och köpare?
Förbered din försäljning så tidigt som möjligt. Speciellt om du väljer att köpa först. Då vill du ha fotat din lägenhet. Du vill inte stressa och fota när det är dåligt väder. Du vill ha så bra bilder som möjligt. Så förbered din lägenhet. Se till så att du har ett färskt lånelöfte. Så att det inte har förändrats någonting på din ekonomi eller din sambos ekonomi. Och då kan man också ringa till sin bank så att man verkligen får objektet godkänt. Så att det inte blir... Som man berättade om tidigare, att de nekar just det objektet efter ett köp har gjorts. Och sen räkna på budgeten. Att även om du har fått ett godkänt lånelöfte, så se till så att så här, hur mycket kommer det här kosta för mig? Vad är boendekostnadskalkylen? Och behöver hjälp med det, så ställ frågan till mäklaren så hjälper de gladeligen att räkna ut det åt dig.
Ja. Superbra Robin, tack så jättemycket för detta. Vi har lärt oss sjukt mycket, högt och lågt, specifikt, generellt, riktigt bra podcast. Om man då vill sälja sin lägenhet med dig eller bara komma i kontakt med dig, hur gör man då?
Lättast är väl att googla mitt namn, Robin Nyvall, och där hittar man mina kontaktuppgifter. Eller gå in på vår hemsida aliceederman.se och scrollar in där, så hittar man mina kontaktuppgifter också. Går även att hitta mig på sociala medier då, Robin Nyvall, på Instagram eller på Facebook.
Superbra, så gå in där och följ honom på Insta och sälj lägenheten med Robin. Tack så mycket.
Jättebra. Tack snälla.